Hellgren den 1 februari 1977 är det nu, ja.
Ja, jag skulle berätta lite om skolväsendet i Österhaninge. Och det var ifrån den tiden då Vändelsö började styckas upp i tomter, vilket skedde omkring 1908.
Det blir sett jag.
Ja, vid den tiden hade vi fyra skolor inom kommunen. Och det var Ösbybro som ligger nere mot Dalarö, utefter Dalarövägen, som jag inte har någon uppfattning om hur gammal den är eller när de startade den skolan. Men den var ju avsedd att i huvudsak försörja skolgången för de barn som bodde på Sandemars fideikommiss. Sedan hade vi kyrkskolan, och den första skolan brann 1903 och den här byggdes 1904. Och det var ju en mängd gårdar där runt omkring och många anställda på gårdarna på den tiden, så att det fanns ju väldigt mycket barn där nere. Husby och Karlsvik och allt vad gårdarna hette. Sedan hade vi en skola vid Svartbäcken som startade sin verksamhet kanske det var 1840 rent utav. Och den fanns ju en mängd små gårdar där omkring också. Och sen var det då Mortensberg som var skänkt ifrån Söderby huvudgård. Och den var skänkt till skoländamål. Och den byggdes 1895. Och dess första lärarinna var Anna Lind, som också var initiativtagare till vår nykterhetsförening här i Vändelsö. Och hon, det fanns ju, vid den tiden byggdes också järnvägen mellan Stockholm och Nynäshamn. Och det var en mängd rallare som hon har berättat för mig att det var väldigt trevliga och stiliga pojkar. Och de var med och bildade den här nykterhetsföreningen här i Vändelsö som fortfarande lever och verkar.
Hon var ju politiskt verksam också, denna Anna Lind. Jag har träffat på henne en mängd protokoll från kommunalfullmäktige från omkring 1920.
Ja, det var väl stämman då, stämmer på den tiden.
Jo, men hon var vald till fullmäktige 1919. Det har jag studerat protokoll på.
Ja, men det fanns väl ingen fullmäktige 1919?
Jo, fullmäktige startade enligt vad jag har kunnat utröra 1919. Jag har läst protokoll från det första sammanträdet där.
Det har jag inte. Jag känner henne bara så som initiativtagare till vår nykterhetsförening. Och hon var ju mycket för att tala och hålla föredrag. Och hon brukar ju hålla föredragen för sina kollegor och be om ett utlåtande, har jag hört berättas utav bland annat Edith Bryte.
Alltså, så hon hade sina testgrupper som talar alltså?
Ja, enligt Bryte så hade hon det. Och det var lämpligast, sa Edith Bryte, att man berömde talet. För det var en manhaftig kvinna, denna Anna Lind. Och jag minns henne mycket väl, för att hon kom alltid och besökte våra julfester och Luciafester. Och hon ställde sig alltid upp i vår NTO-lokal och höll ett tacktal. Och särskilt vände hon sig då till Liris och mig, som ju har varit ledare i många, många år där uppe. Och bland annat sa hon en gång att så länge det finns sådana medlemmar som vi två där uppe så är det ingen fara. Det var ju långt före innan vi var gifta alltså.
Vet du något så när hon var född, denna Anna Lind?
Det vet jag inte. Men hon pensionerades väl omkring 1932 tror jag hon pensionerades. Och då ska hon vara cirka 60 år, och då bör hon vara född omkring 1870, om jag räknar rätt.
32 kom Helge Redfors hit. Efterträdde han möjligen henne?
Ja, så vet jag. Har mig bekant så gjorde han det. Ja, på den tiden fanns det alltså ingen skola för själva Vändelsö här. Utan 1912 hade det väl kommit så pass mycket folk här så att de inte kunde rymmas i Mortensberg. Och lång väg var det ju också för en del av Vändelsöborna. Så att då började de titta sig om efter en lokal i Vändelsö. Och då hyrde kommun vårt nuvarande ordenshus som en person hade byggt och hade tänkt att ha snickerifabrik i källaren där nere, men det blev ju inget av med det, och han byggde för stort så han förbyggde sig liksom och kunde inte klara upp det där, utan gråshandlare Nyberg måste ta tillbaks fastigheten, och sen hyrde kommunen då 1912, och första lärarinnan hette fröken Olsson och var ifrån Västerås, och henne har jag träffat en gång hos fru Bryte på fru Brytes 70-årsdag i Västerås när vi var hälsa på henne. Och fröken Edith Arvidsson, som fru Bryte hette som flicka, hon kom hit 1913 till där vi nu har vårt ordenshus i den fastigheten. Där hade vi skola och där började jag i skolan för henne.
Vilket år var det alltså när du började skolan?
1916 började jag skolan. Och då var jag 6 år. Och sedan på hösten alltså. På våren flyttade vi ner till nuvarande till Vändelsö gård, alltså nuvarande bussgaraget där de håller till. Men 1913 så la också kommunalstämman in om att få bygga en skola på Vändelsö. Men de fick svaret att det hade utbrytit ett världskrig så att vi kunde inte få tillstånd att bygga någon skola. Detta har man berättat för mig, för jag hade ju inte upplevt det. Ja, den skolan som man begärde att få bygga då, det var den skolan som jag egentligen skulle ha gått i, eftersom jag började 1916. Men så blev det inte, utan jag fick gå i det här provisoriet nere vid Vändelsö gård under min skoltid. Och tiden gick, och jag vet inte hur pass energiskt de drev de här skolbyggnadsplanerna. Det är väl tänkbart att de inte var så energiska på det heller. Men 1939 hade jag själv kommit in i fullmäktige och gjorde väl också min första session i skolstyrelsen. Då begärde vi att få bygga en skola i Vändelsö. Men då kom det svar ifrån överställda myndigheter att på grund av att det har utbrytit ett världskrig så kunde vi inte få bygga den här skolan. Men då berättade Rönnlöv om att det var samma svar fick vi 1913, och nu ger vi oss inte, utan nu ska vi fullfölja det här så att vi någon gång får någon skola på Vändelsö, sa Rönnlöv, vilket också blev fullmäktiges beslut. Och på så vis så kom Vändelsöskolan, som nu kallas för Hagaskolan, till. Och den började byggas 1947, om jag nu minns rätt, och det tror jag att jag gör. Eller om vi hade invigningen av den då jag var med och spela, om det var 47 möjligen. Men det är i alla fall så däromkring som Vändelsö fick sin första skola som var avsedd för Vändelsö. Och det är ju rätt så kuriöst detta att man utbryta två världskrig och bägge gångerna skulle vi bygga skola i Vändelsö.
Är det Handelsskolorna? Där har varit en del olika skolbyggnader som har byggts upp och brunnit ner i tur och ordning.
Ja, 1923 byggdes den första skolan i Handen. Och det var den gula träskolan som är lågstadieskolan nu. Sen fanns det en röd skola som brann ner. Jag tror den brann 1936. Och sedan 1949 så byggdes ju den stora tegelbyggnaden, den skolan. Och 1957 byggdes ju matsalen, den mellanliggande delen, till där. Det är vad jag kommer ihåg.
Har inte den gula skolan också varit nedbrunnen och uppbyggd någon gång?
Jo, jag tror det. Jag tror det. Det var att det har hänt en gång där. Men de årtalen har jag inte riktigt i huvudet.
Stig, du har berättat nu om skolutvecklingen här i Österhaninge. Och det har ju varit väldigt mycket intressanta data. Skulle du vilja berätta lite grann om din barndom här i Vändelsö? Du är ju barnfödd vändelsebo och bör rimligtvis ha mycket minnen från det tidiga Vändelsö.
Ja, jag är väl inte direkt barnfödd här. Därför att min far köpte tomt 1910 på Vändelsö och byggde. Men 1911 så flyttade mina föräldrar hit. Och jag med dem förstås. Annars så var jag barnfödd i Södertörns villastad, alltså nuvarande Farsta. Men som sagt var... ifrån de allra första åren minns jag naturligtvis ingenting, men i början utom en, vad jag kan minnas så var det ju rena bondlandet här ute, och de flesta, eller inte de flesta men väldigt många utav de bofasta, vinterbofasta befolkningen hade lite husdjur som en extra inkomst, vilket gjorde att det fanns en hel del kor runt om på gärdena här och ängarna och hästar, och fanns det ju också. Och är det sedan man närmast kan tänka sig? Jo, våra kommunikationer var ju naturligtvis ganska besvärliga. Vår naturliga väg till Stockholm, det var ju att ro med rodbåt över sjön och så till Drevikens station och så ta tåget därifrån till Stockholms södra eller till Centralen. Och det hände ju ibland, min mor hade 5 stycken systrar, varav 2 bodde i Södertörns villastad och 3 stycken bodde i Stockholm. Och därutav var det så att vi hade ju rätt mycket i stan, var rätt ofta i stan och hälsade på, särskilt vid jultid och sådant. Och vid några större högtider och födelsedagar och sådär. Och då var det till att ro över Dreviken och så åka tåget in till stan. Och sen var det ju i regel sista tåget utifrån Stockholm. Och då kan jag ännu för mitt inre se min far i blå skevjotskostym och hög vit enkelvikt krage. Försiktigt gå ner i båten, för det kunde ju hända att det hade regnat också, och då måste han ösa den, och då var han så förskräckligt försiktig och rädd om kläderna, så jag ser honom för min inre syn hur han stod där och öste båten så att den blev läns, och sen så troppade vi undan för undan och rodde över i det becksvarta natten. Och sen hade vi en bit att gå till vi kom hem också.
Var låg ditt barndomshem?
Det låg efter Norrbyvägen en kilometer bort. Och det blir alltså emot Norrbygränsen. Och sen följde vi den ner rakt ner till sjön Dreviken.
Då hade ni bryggan, er brygga eller er båt, var hade ni den?
Vi hade en fritomt. Där vi hade några små enkla brygger bara. Det var inga större inrättningar det heller, utan det var i all enkelhet så att man kunde komma ner i båten.
Det var på Norrbykanten då?
Ja, alldeles precis mot Norrbygränsen. För gränsen emot Norrby, Gärdsgården, låg alldeles bredvid den här fritomten. Ja, sedan kommer jag ju ihåg när busstrafiken började här 1918. Började ju Rulle Karlsson att köra med en lastbil med säten på och skynken över på en järnställning. Och så var det en som hette Ringström som också körde. Men han körde inte om det var dåligt väder, så Rulle Vasa åt folk som stod och väntade att... åk med mig, för jag kör antingen det regnar eller det solsken. Och det blev ju så att Rulle var ju den som drog sig segrande ur den där lilla skärmytslingen. Så att det var ju han som var basen för det här trafikföretaget som så småningom utvecklade sig till ett stort bolag. Och jag minns Rulle Karlsson var ju vaktmästare då nere på Vändelsö skola, nere vid gården. Och han kom dit med en de första bussarna. De var rödlackade, och det var väl, förmodar jag, antingen var det Tidaholmare eller Scania-Vabis. Men han kom och så travade han in alla skolbarna i bussen och så åkte han en sväng med den, och det tyckte vi var förfärligt roligt och spännande att få åka med i bussen. Då hade ju tåget i någon mån mist sin betydelse som kommunikationsmedel till Stockholm, utan då var det ju faktiskt att bussarna började på att ta över, och då kostade ju i början kostade en krona att åka till Enskede med bussen, jag vill säga med de här lastbilarna med skynken på. Och enligt penningvärdet så var det ju ganska dyrt då, om man räknar på så vis. Men det var ju en helt annan trafiksituation då än vad det är idag. För det första så långt in på 40-talet så kände vi ju varenda människa som åkte på bussarna, så att man var ju bekanta alla med alla, så att säga. Nu känner man ju ingen knappast på bussarna när man går. Det har blivit mera stadslikt här ute också. Och den idyll som var då, den har ju helt försvunnit. Jag menar att det var lite idylliskt så tillvida att någon gång omkring 1925 skulle min far och mor åka till Stockholm med bussen. Och då hade vi ju en kilometer fram till Sågens hållplats hemifrån, och de råkade komma för sent till bussen. Men fru Norrbäck som bodde alldeles bredvid hållplatsen. Hon såg att det var mina föräldrar som kom och skulle med bussen. Så hon tog och ringde till grindstugan. Där bodde en snickare som hette Törnblom. Och hans fru gick ut och stoppade bussen. Och så sa till att de skulle vänta där för att Hellgren skulle med också. Och så stod bussen där borta vid grindstugan och väntade tills mina föräldrar hade hunnit gått igenom allén och fram dit. Och sen steg de på där och fick åka med till stan. Det var andra tider då. Det var inte så jäktigt precis som det är idag.
Vi har pratat nu om kommunikationer och ska vi fortsätta lite grann och prata om annan samhällsservice. Det var inne på skolor och hade visst några kommentarer till den avdelningen.
Ja, jag har ju haft verkligt stor möjlighet att märka den oerhörda utveckling på skolans område från den tid då jag gick i skolan och fram till nuvarande dato. Jag har ju liksom kunnat konstatera vilken utvecklingen så att säga insides, eftersom jag i många år var ordförande i skolstyrelsen i Österhaninge.
Ja, det blev väl sammanlagt 16 år om jag minns rätt.
Ja, det var det. Det kanske var några år för mycket för att det var ganska jobbigt på sistone, men det var en oerhört rolig och intressant tid. Men om jag tänker på hurdant vi hade det i de provisorier som jag gick i, så är det ju en förfärlig skillnad. Vi, för det första fanns det ju naturligtvis inte någon som helst mat eller utspisning utav skoleleverna, fast det hade väl behövt betydligt bättre då än nu. Utan vi fick ju leva på ett par smörgåsar och utan pålägg och en kvartflaska med mjölk. Det var våran dagsranson. Så att det har ju hänt oerhört mycket på det området. Men jag tänker på en annan sak också. Denna yrkesutbildning som skolbarna får i år, denna yrkesvägledning och möjlighet att utbilda sig i olika yrken, det är ju något helt enastående. Nu klart att vi var ju bara 13, jag själv var jag bara 12 år när jag slutade, men normalt så skulle man vara 13 år. Och det är ju klart att det är ju en väldigt låg ålder, så att någon nämnvärd yrkesutbildning kunde det ju inte bli tal om. Men det kunde ju kanske ändå vara av behovet påkallat. Jag vet att min granne, han sa till sin pojke som var 13 år när han hade slutat skolan, att nu kan inte jag försörja dig längre, så nu får du ge dig iväg härifrån. Och han måste ju promenera iväg, och han gick ner till bondbygden förbi kyrkan i Österhaninge kyrka och kom ner till en gård som hette Sipängen, och där fick han plats som bonddräng, och så var han ju i alla fall försörjd, även om det inte var så hävligt med ersättningarna på den tiden. Men jag skulle tänka på att ett annat område som har legat mig synnerligen varmt om hjärtat, det är ju så att som de flesta människor känner till att jag är lite musiker. Jag spelar fiol och violoncell, och tänk om man hade haft någon liten möjlighet att få lära sig någonting där, på den tiden. Det var ju lika omöjligt för oss som det är för någon i en avlägsen lappby idag att få någon som helst undervisning inom det området. Det kanske var lite av det som gjorde att jag la ner ett sånt väldigt arbete på att starta den kommunala musikskolan. Därför att jag insåg vilken glädje det skulle kunna sprida för andra ungdomar som inte skulle behöva ha det så kämpigt som jag själv hade haft för att lära mig någonting. Jag fick gå ut på dansbanorna och fråga de spelmän som var engagerade från Stockholm vad det och det tecknet betydde i noterna, och de var snälla och vänliga och svarade på det. Och så fick man inte glömma bort det, för att man hade inte någon möjlighet att fråga någon mer gång, utan man frågade en gång. Dagens ungdomar, de har inte riktigt samma situation, för de kan fråga nästa vecka igen. De har kontinuerlig undervisning i många fall, och det är ju synnerligen värdefullt.
Om vi går tillbaka till den här tiden och fortsätter med det här med samhällsservice, hur var det med försörjningen av dagligvaror som vi talar om nu, butiker, och hur stor del av livsmedel producerade ni själva, och i vilken utsträckning kunde ni repliera på ortens lantbruk? Du talade om att det var bondbygd i stort sett här ute när ni kom hit.
Ja, det var många som hade kor, och vi hade också en ko som vi försörjde på tre utav de här stora tomterna som min far hade köpt. Och det är klart att de här dagligvaror, vi behövde ju inga dagligvaror. Därför att vi var ju liksom självförsörjande. Vi hade potatis, vi hade grönsaker av alla de slag, och lök och rödlök och syltlök och allt vad som tänkas kan som kunde växa. Det producerades på tomten på fastigheten, så att, och så var det för de flesta. Och de som då inte hade kor, de gick ju och köpte mjölk utav, så att vi sålde ju mjölk till en hel del runt omkring. Och det var ju kryddor och salt och socker och kaffe och sådant som behövdes förstås. Och så en och annan stadsresa där man skulle få någon kostym. Men den första färdigsydda kostymen jag hade på mig, den fick jag när jag gick och läste.
Men det fanns väl några butiker ändå här ute på den tiden, fanns det?
Det fanns affärer, ja. Det fanns flera stycken affärer. Det fanns en i Dalens brygga. Den här som vi har talat om tidigare, Jonsson i Dalen, hans fru hade ju affär i det stora huset alldeles vid badplatsen, nuvarande badplatsen där nere. Och sedermera så hade en som heter Lindegren hade affär vid nuvarande Dalens brygga. Sen har vi ju den här Tor bageri och diverse handel som det stod. Sedermera övertogs av en som heter Sederberg, och numera är Marina båtförsäljning. Där fanns det affär. Men vi hade ju en kilometer att gå till den affären förstås. Så att det var ju inte varje dag man gick dit. Och sen hade vi Wahlströms här uppe mitt emot Vändelse Hagaskolan, där man kunde köpa allting ifrån spik och glas och kitt och färger och vad det var, och kära och vad som helst, papper. Det var en riktig lanthandel.
Så de här affärerna fanns redan på den tiden, det vill säga?
Ja, den här nuvarande Vändelse Marina, Den byggdes 1910, och det kommer jag ihåg därför att det stod anno 1910, och det gick jag och läste innan jag förstod vad det där anno betydde, och därför fastnade det så väldigt i huvudet på mig, så att Hotor bageri och diverse handel stod det anno 1910. Han byggde den alltså då. Men jag tror att det tidigare fanns en liten affär nere vid Vändelsögård i en röd stuga som nu är borta, som låg alldeles ute efter landsvägen. Lite närmare Vändelsögård än Holger Karlssons nuvarande affär. Ja.